Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Palmemordet, Sonny Björk, del 4. Fler lyssnarfrågor.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi går vidare vill jag påminna er om att stöttning till podden gör en väldigt stor betydelse för oss, oavsett summa. Om du vill donera en summa som podden får per publicerat avsnitt, gå in på patreon.com/palmemordet och välj hur mycket du vill stötta oss med. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och det här är ett ömsesidigt avtal, så om det inte görs något avsnitt en vecka eller om vi av andra anledningar inte kan sända ett nytt avsnitt en vecka, ja, då dras heller inga pengar. Och det här har hänt en gång på snart 340 avsnitt, så det hör inte till vanligheterna. Men med det sagt vet ni att det inte dras några pengar om det inte släpps nya avsnitt. Det går också bra att stötta oss via Swish om du vill och numret hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag fortsätter kriminalteknikern och vapenexperten Sonny Björk att svara på era frågor kring framförallt Palmemordet. Och jag vill passa på att tacka alla som skickat in frågor, för utan er hade de här avsnitten inte varit möjliga. Vi kommer att prata om allt från akustik till Blumenthal-vapnet. Och som ni hör i avsnittet så har jag svårt att uttala det här sista. Men det beror på att inskrivaren stavat det som Blumenthal-vapnet i sitt mejl till oss. Resultatet blir ganska roligt, så vi bjuder på detta mot slutet av avsnittet. Men nu över till den första frågan till Sonny. Hur tror Sonny att mordet har gått till om han får om han får fritt spekulera, ska det stå, utifrån det han känner till? Och sen kommer då nästa fråga, vi kan börja med den. Om du bara fritt får spekulera, jag vet inte hur mycket det ligger för dig som person, men
nej, alltså jag tror att en person har spontant upptäckt makarna Palme utanför biografen Grand. Den personen känner att han, vi kan inte säga hon för det är säkerligen en han, har ett motiv att, eller ett, ska vi säga motiv, eller på något sätt en anledning att tycka att, ja, det, han tycker sig ta sig rätten att ta livet av Olof Palme. Han har haft möjlighet att få tag i ett mordvapen under tiden som bion pågår, och sen har väntat på dem utanför biografen, följer efter dem ner, skjuter dem i den här korsningen, Tunnelgatan, Sveavägen då. Kanske troende att de ska möjligtvis gå ner i tunnelbanan där, va, och bli svårare att komma åt. Det är är min spekulation, alltså hur, och det är en ren spekulation, hur det egentligen har gått till.
Då är det alltså, i den spekulationen så är det ju så att säga ett oplanerat dåd, men med, eller inte oplanerat, men det är ett dåd som händer i stunden, men som, där man ändå har funderat på det tidigare, är det ungefär där vi landar eller?
Det är inte säkert, så det kan också vara en person som är påverkad på ett eller annat sätt. Mer eller mindre, men ändå har någon form av motiv att göra det här. Och om det kan vara för att en egen oförrätt eller för att, ska säga, hämnas en annans persons oförrätt, så kan båda de... jag tror mera på att han i så fall, den här personen, skulle hämnas en annan persons oförrätt.
Och då är det ju naturligt att tänka på det vi pratat om där med Tingström och Christer Pettersson.
Ja.
Ja. Så står det här också från den här personen att Sonny var inne på det här i första programmet, men han går inte in på specifika personer. Är det Christer A eller Stig E som han tänker på när han pratar om någon som sett dem, alltså makarna Palme, innan bion?
Ja, alltså först och främst är det ju Christer Pettersson som jag tänker på. Det är ju möjligt att Stig Engström, när han är ute, har sett makarna Palme också på Sveavägen, eller förlåt, uppe vid biografen. Det är ju tänkbart. Christer A vet jag inte, va? CA, det har jag ingen aning om. Va?
Ja, men då går vi väl vidare då till Linus fråga. Han säger att du är mycket kritisk till att man inte kan komma längre med vapnet och kulorna. Vet du om man försökt utomlands, USA eller England, är långt fram i den tekniken exempelvis? Och först, var du mycket kritisk eller var det bara att du hade en annan uppfattning? Vi kan börja där.
Ja, alltså kulorna har varit på FBI-högkvarteret i Washington i USA och undersöks. Och om jag kommer ihåg rätt så säger FBI att det är möjligt att det går att identifiera ett vapen till de här. Eventuellt identifierbart, men de menar på att det har lite grann med vapnet att göra också. Sen var de på BKA i Bundeskriminalamt i Tyskland, och där har de varit också. De säger ungefär samma, att de är tveksamma till att om de kan användas vid en identifiering. Alltså att man, det talar varken för eller emot, så att säga, om det går att identifiera eller inte. Så att, men det finns ju, de säger ju inte att det inte skulle gå, va? Utan de menar på att det är ju inte omöjligt, men de är ju tveksamma. Det är lite information, men det finns ju bombspår som går att använda, den saken är säker. Men om det räcker till en identifiering, det kan jag hålla med om att det är tveksamt. Men man kommer en bit på väg med de här kulorna, det gör man ju definitivt.
Linus skriver också att det verkar som att det misstänkta vapnet nu har återlämnats till dess ägare. Så skickar han en länk. Och då frågar han, borde man i så fall göra egna privata tester med hjälp av andra länder för att få en second opinion? Vi vet ju att rättsmedicin och NFC haft fel tidigare i bedömningar gällande misstänkta mord och oklara dödsfall. Tror Sonny att det finns möjlighet att göra detta, och i så fall i vilka länder skulle han då vända sig till? Och det har vi lite varit inne på där.
Ja, alltså jag i det här fallet så när det gäller själva identifieringsarbetet, alltså jämförelsearbetet i mikroskop, alltså jämförelsemikroskop, så litar jag definitivt på NFC. När det gäller att undersöka det här på, om jag säger källnivå, att man jämför kula mot kula och gör bedömningarna. Inte att man ställer upp hypoteser och börjar med hypotesuppställningar och Bayes-teorem, hur sannolikt det ena eller sannolikt det andra är. Utan att göra själva identifieringsarbetet i jämförelsemikroskopet. Där finns det ju egentligen ingen anledning att tvivla på NFC. Det är mera när det gäller slutsats och bedömningar, när deras sätt att resultatvärdera idag, som jag är tveksam till.
Och det här vapnet då som hänvisas till i frågan, det var ju ett vapen som jag kollade länken här innan, och det är ju det som ägs av det som kallas för Skandiamannens bästa vän, och som i flera år utan Palmegruppens kännedom legat tillgängligt på nätet. Och en man i 60-årsåldern i Västsverige har fått tillbaka det, och där stod det då brottsrubricering mord på en lapp bredvid. Han tyckte att det var ganska otäckt.
Det kan man
ju som privatperson kanske förstå. Så att det var det som Linus avsåg där.
Nej, men alltså jag tror ju att när det gäller Palmekulorna så har de ju gjort jämförelser. Sen är det ju frågan om i vilket skick kulorna är idag, va? Och det är det jag menar. Det finns ju mikroskopsfoton på hur kulorna såg ut då precis i början.
Ja, men du ser.
Och det har jag. Och jag har ju skickat det till folk på... jag har ju dels upplyst dem om att jag har de här bilderna och inte fått något svar. Men jag har skickat till en person som har jobbat där tidigare och bett honom titta på det. Ja. Så att de finns ju. Om de är intresserade så finns de. Både svartvitt och färg har jag fotograferat.
För det var ju nämligen Linus nästa fråga också. Den frågan kommer ju från andra personer också. Så att, ja, mycket intressant. Han frågar också här, Linus, vet han varför inte detta vapen har provskjutits tidigare, alltså det här vapnet som ska tillhöra ett skandiamannens bästa vän? Har man eftersökt det? Han sa tidigare att Christer A.s vapen är det enda som inte skjutits av legala vapen. Som inte provskjutits av legala vapen ska det vara. Så att då borde ju detta eftersökts.
Alltså det problemet är ju med vapensamlare. Det visades ju också att en annan vapenhandlare hade ju 6 stycken 357 Magnum revolverar som ett säkerhetsföretag hade haft tidigare. De där finns ju inte registrerade som på någon legal, alltså på en som vapen är, utan de har en vapensamling och de ska finnas förtecknad i vapensamlingen. Och i det fallet ser det ju ut som att man har glömt att granska den här vapensamlarens vapensamling för att se om han har någon 357 Magnum revolver. Så det är ju naturligtvis där det har brustit då. Men de andra 6 fick vi ju reda på, så att säga. Så de har vi ju provskjutit. Men det här gick vi igenom nätet på något vis. I och med att det inte, man kan inte slå på det som sådan. Utan du måste helt enkelt in och titta på vapensamlarens förteckning. Va? Vad han har för vapen.
Men ett sånt här tips eller ett sånt här vapen, är det någonting som får du klia i fingrarna hos dig, eller tror du att det bara är så att säga ett stickspår?
Ja, alltså nu har man ju undersökt det här vapnet rejält, va? Så att det jag tror ju att där kommer man inte längre. Inte med de kulorna nere på NFC i alla fall.
Sen jag fick en fråga som rörde just provskjutningarna, men vi kan ju ta den här nämligen samman med Linus sista fråga här. Vet Sonny om det finns något vapen mer än Christer A.s som han gärna hade provskjutit?
Alltså det finns ju stöldanmäla revolverar i 357 Magnum. Hur många vet jag inte, men det finns ju några stycken som är stöldanmälda då. Om de är stulna utomlands, några verkar jag ha tappats bort utomlands. Andra har försvunnit i Sverige. Och det är klart att de vapnen, de finns ju registrerade fanns registrerade på legala vapenägare då. Men i och med att de stjäls då, så hamnar de ju då i brottsregistret istället, va? Som vapen som är stulna. Och det är naturligtvis intressant om man skulle lyckas få tag i dem. Va? Hur många det är vet jag inte, men jag vet att det är några stycken.
För att jag fick en kommentar på Facebook kring det här med just provskjutning. Vi pratade om att Christer A.s revolver är den enda som inte har provskjutits av just den här typen då. Och då var det någon som sa att men det rör väl bara Stockholms län. Hur ligger det till med det där?
Ja, det stämmer. Alltså han är väl den som fortfarande har stått kvar som legal ägare på vapnet, men inte kunde visa upp det när man bara får titta på det. Och begränsningen som gjordes var ju inom Stockholms län. Man räknade med att inom ett område där en person som ser makarna Palme gå in på biografen har ungefär 2 timmar på sig att skaffa fram ett vapen. Och då räknar man med att inom Stockholms län är väl den rimliga restid fram och tillbaka. Så att det blir också en hanterbar mängd av 357 Magnum revolver att jämföra. För det är ju inte bara provskjutningen, det är också jämförelsen som är svår att ta tid naturligtvis.
Kristoffer skriver: tack för ett väldigt intressant och bra avsnitt idag. Sonny Björk, vilken legend. Du ser. Det.
Ja.
Jag skulle gärna vilja skicka en fråga till honom som jag hoppas att ni kan ta upp i nästa avsnitt. Han pratar om den avgjutning samt mikroskopsfotografering som han har gjort av kulorna. När gjorde han det? Var det i tidigt skede? Man, Christer Petersson framförallt, pratar om att kulorna är i så dåligt skick och med tiden blivit ännu sämre så att jämförelser är svåra att göra. Men borde inte Sonnys dokumentation fungera lika bra som jämförelse mot originalkulorna? Jag antar att denna avgjutning och fotografierna inte åldrats på samma sätt. Jag skulle gärna vilja att Sonny berättade lite mer om denna bit. Han har ju en annan uppfattning som sagt än vad Christer Petersson har. Vad säger du, Sonny?
Ja, jo, alltså när kulorna skulle gå iväg ifrån Sverige så skulle man förlorat kulorna då, så hade det varit katastrofalt. Så jag hade en teknik där man kunde gjuta av kulorna runt om med ett väldigt tunt lager utav avgjutningsmassa. Sen kunde man så att säga öppna upp den där avgjutningen och lägga ut den, armera den på ett platt plant underlag. Så att man kunde jämföra det i jämförelsemikroskopet på mycket, mycket lättare i och med att de var på ett plant underlag. Så att så gjorde jag, och det finns ju kvar. De bilderna har jag ju. Fotograferar både svartvit och färg. Så att det sen tror jag att kulorna så att säga är i sämre skick nu. Sen hur det där gick till med Christer Petersson, vad han fick för information inledningsvis när det gällde jämförelsen. Jag tror att man inledningsvis bedömde den här revolven som kom från vapensamlaren då som mer intressant och mer utpekande än vad det i slutskedet sen visade sig. Jag misstänker det, eftersom Christer Petersson gick ut ganska hårt inledningsvis om att det här kommer att lösa sig och så vidare. Och var det så att han baserade det på att NFC från början hade sagt att det här var så att säga ett vapen som skulle kunna peka i den riktningen. Jag vet inte, men någonting måste han ju ha haft och baserat det på när han gick ut så och säger så pass kraftfullt att det här kommer vi att lösa, och det kommer att lösa det till sommaren här. Va?
Men bara för så att säga att sammanfatta då, de här avgjutningarna och mikroskopsbilderna och sådär, går det att göra bra och träffsäkra jämförelser från dem då, som frågeställaren säger? Eller behöver man liksom the real deal?
Nej, men alltså man kan ju gå in naturligtvis. De här finns ju. Jag har ju då både diabilder och svartvita negativ på de här jämförelserna. Jag har ju jämfört kulorna med varandra och då passat ihop de speciella repor och annat som förekommer på bommar och räfflor, och tycker att jag hittar ju likheter där. Och det är klart att de kan man ju använda. Om man fotograferar en kula så kan man ju använda bilderna så att säga, göra bildjämförelse. Men det kan jag inte tänka mig att det ska vara svårt då. Framförallt inte när jag har den här digniteten.
Och innan då folk börjar mejla till oss i tid och otid, är det här bilder som så att säga får göra publika, eller är det sånt som du har tillgång till just för att du varit en del av utredningen?
Alltså det var ju ingen som bad mig att gjuta av och fotografera dem, utan det gjorde jag ju av säkerhetsskäl. Avgjutningarna, de finns ju kvar, de arkiverades ju ihop med allt annat material. Så de har ju gått ner till Palmegruppen då, ligger väl i rummet där nere någonstans. Men bilderna finns ju kvar, och de har ju jag. Och jag menar, det är ju ingen sekretess i det. Utan det är, men jag kommer ju naturligtvis inte att distribuera dem någonstans som bildmaterial. Definitivt inte.
Nej, va? Det var just det jag tänkte. Ja, folk kommer säkert att mejla oss när de hör det här och fråga om de kan få ut bildmaterialet. Nej, och då tänker jag att det är lika bra att vi gör klart det med en gång. Att det stannar med dig helt enkelt.
Ja, det gör. Det är ju den digniteten, och det här är ju inte redovisat i förundersökningsmaterialet inför tingsrätten och hovrätten, så att det är ju fortfarande förundersökningssekretess på de här bitarna, antar jag. Va? Så att,
Då vet vi det, att vi får Vi får ta svaret på frågan här istället för de själva bilderna här.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hade en anonym inskrivare som skriver: min uppfattning är att Stig E inte har något med ordet att göra förutom som vittne. Men en fråga angående den avslutande diskussionen i programmet, så tycker jag det vore intressant att, få klarlagd. Sonny säger ju att Palmeutredningen inledningsvis måste ha fått positiva indikationer angående vapensamlarens revolver, som vi var inne på precis här, men att man i det senare skedet ändå valde en diplomatisk ståndpunkt och sa att kulorna var i för dåligt skick. Kan det vara så att NFC sköt för många skott med den aktuella revolvern så att identifieringspunkten i revolvern nöttes bort och att man därför ansåg att revolveranalysen inte skulle hålla i rätten om till exempel försvaret skulle kräva nya testskjutningar eller analys av oberoende expertis?
Nej, alltså normalt sett skjuter man 6 provskott med ett vapen och skickar ner med lite olika typer av ammunition då. I det här fallet, när vi vet vilken typ av ammunition det är skjutet med, så vi sköt ju alltid 4 stycken patroner, så vi skickade ner 4 kulor och 4 hylsor då till NFC. Och det räcker ju, för då jämför man ju de kulorna sinsemellan som man vet kommer från samma vapen. Och får man överensstämmelse där, ja, då kan man ju gå vidare och jämföra med en kula från brottsplatsen. Så att definitivt inte. Det krävs väldigt många, ska vi säga, avlossade kulor genom en pipa innan du får allt för stora förändringar. Så att i det här fallet så, jag vet inte hur många, säger att de har kanske provskjutit upp till 10 patroner, så har det ingen betydelse vad det gäller kvaliteten på pipan. Det tål den definitivt.
Va? Det krävs avsevärt mer slitage än så.
Ja, det gör det.
Just det. Sen har vi ytterligare en fråga från vår anonyma inskickare här. Det var en annan fråga avseende kulorna då. De som påstår att det inte är rätt kulor brukar hävda att även denna typ av kulor skulle bli helt demolerad i träff av mark eller hård vägg på detta korta avstånd och trots att det passerat genom en människokropp. Kulorna skulle helt enkelt vara i för gott skick för att vara mot kulorna under rådande omständigheter och därför påstår man att kulorna är ditplacerade. Hur bemöter Sonny det påståendet och är kulornas skick det förväntade? Det här var vi ju inne på i våra ursprungsavsnitt just om kulorna, men vad säger du om vi tar det här med kulornas skick, är det förväntade efter en sån skjutning?
Ja, den ena kulan är ju ganska illa åtgången. Den som har gått genom kroppen på Olof Palme, där är ju själva blykroppen, som jag sa tidigare, kraftigt deformerad. Och dels så bromsas det ju upp ganska rejält när kulan går på tvären genom kroppen. Sen slår det nu i väggen eller gångbanan och då går ju mycket av energin och hastigheten försvinner ju så att säga i deformeringen av blyt där. Den kulan som går ut med ryggen på Lisbeth Palme, den har ju bromsats upp mindre. Men den rikoschetterar ju emot, med största sannolik mot marken då vid gångbanan, vägbanan. Går över Sveavägen och träffar husväggen, på huskroppen på andra sidan. Och vi undersökte ju den oerhört noga, själva husväggen där, med ledning lite grann utav var kulan skulle ha slagit i och så. Vi hittade inte något islagsmärke, men det blir ju rätt så kraftiga uppbromsningar. Dels när den tappar fart och börjar tumla i luften, vilket den gör naturligtvis när den träffar marken. Så att de är ju skadade, det är ingen tvekan om den saken. Man ser bilder på dem ibland där man vänt de absolut bästa sidorna till. Men om man tittar på de sämsta sidorna så är de ju skadade. Och det ser man ju till och med på manteln då, när det gäller kulan som gick genom Olof Palme. Att manteln är ganska kraftigt skadad, och det är en rejäl stålmantel det här, va. Så att det är ingen tvekan om att de inte är i jättegott skick. Absolut inte. Och min bedömning är att det utseendet de har, det är relevant för de här omständigheterna.
Just det. Och då faller i alla fall det resonemanget kring displacerade kulor, för att de har det utseendet de förväntas ha efter påskjutning på det sättet.
Det är min absoluta bedömning, ja.
Absolut. Sen pratade vi lite också i de tidigare avsnitten om den omvända skottordningen, vill jag minnas. Nej, kanske inte gjorde, vi kanske bara pratade om höger- eller vänsterhänt skytt, som också var Lars Borgnäs som tog upp där. Men Lars Borgnäs har ju lyft tanken på att den omvända skottordningen, alltså att Lisbeth träffas av den första kulan och Olof Palme av den andra. Och det här motiveras då med att flera vittnen hör skotten och därefter ser Olof falla till marken, trots att de sannolikt inte hade blicken riktad mot mordplatsen, och att Olof Palme på grund av skadorna föll till marken ögonblickligen. Oavsett avsikten med det första skottet skulle ju denna teori ha viss inverkan på slutsatserna. Är detta något som på teknisk väg går att avfärda, eller har Palmeutredningen analyserat den här möjligheten?
Det är klart man har tittat på det. Men det är ju så att Olof Palme är ju skjuten i stort sett rakt bakifrån, lite grann från höger till vänster och lite grann uppifrån och ner på ett avstånd av ungefär 30 cm. Lisbeth Palme är ju skjuten tangentialt ut med ryggen. Det innebär att om hon skulle ha blivit beskjuten först, så är i princip nästan Olof Palme i vägen. Att det går inte att skjuta ut med ryggen på Lisbeth Palme under de omständigheterna. Så att det och det beror ju på riktigt, om jag har fattat det, om vi får ta det som en sanning att Olof Palme går till vänster och Lisbeth Palme till höger. Jag tror att man kan utgå ifrån det. Så blir det oerhört svårt att få till att skottet mot Lisbeth Palme skulle vara första avlossare. Jag ska inte säga att det är tekniskt omöjligt, men det är högst osannolikt att det är på det viset.
Borde inte vara logiskt ganska svårt också, för jag tänker att om Olof Palme då skulle hört ett skott, för det första har du ju ett skott som faktiskt missar, om nu avsikten hade varit att döda Lisbeth Palme ju. För det är ju bara en skåma längs ryggen som... Och att därefter då, när Olof Palme då i så fall kanske skulle vända sig mot sin hustru som har blivit påskjuten och är i rörelse, att då sätta ett perfekt skott i, ja men, genom ryggkotpelare och allting. Jag känner att jag får inte ihop den logiken. Jag tänker att det måste vara lättare att missa det andra skottet när Lisbeth vänder sig mot Olof till exempel då ju. Eller vad säger du om det? Är jag ute och cyklar där?
Nej, men det är alltså... Det blir ju så, om man skulle skjutit Lisbeth Palme ut med ryggen först, och sen måste han ju sen kliva in bakom Olof Palme och skjuta honom i ryggen då, i den vinkeln som jag har pratat om tidigare. Och jag ska inte säga att jag är övertygad om, jag tror fortfarande att andra skottet var inte avsett för Lisbeth Palme. Jag tror att den personen som skjuter andra skottet ser en rygg framför sig och skjuter och tror att det är Olof Palme. Den där fördröjningen som man pratar om i USA, att man skjuter, tror sig skjuta på en person framifrån som utgör ett hot. Och så, när man väl har skjutit, så har man skjutit bakifrån eller snett bakifrån. Och den här tesen, why is the suspect shot in the back? Vilket gör att du hinner vända om och börja springa innan skytten upptäcker att du har gjort det. Så den ena hjärnhalvan har inte upptäckt det, men den andra har gjort det, för du skjuter i alla fall och träffar. Va? Och jag tror att det kan vara en sån fenomen i det här fallet, att man skjuter mot Olof Palme, han drar med sig Lisbeth Palme ner och skytten ser en rygg framför sig och skjuter då. Och det blir ut med ryggen på Lisbeth Palme då.
Så hypotetiskt skulle det andra skottet vara en slags säkerhetsskott för att veta att man uppnår önskad effekt?
Jag tror, om jag får tro någonting, så tror jag att det kan vara orsaken till att Lisbeth Palme blir påskjuten. Men alltså jag ska säga att det är en möjlighet i sammanhanget. Men det är också en möjlighet att skytten skjuter mot båda, visst, absolut. Men han ser ju så att säga att Lisbeth Palme inte faller omkull då, så att var avsikten att döda henne så skulle han kunna skjutit ett skott till om han hade fler patroner i vapnet. Det vet man ju inte heller, om det är spontant. Han har fått tag i ett vapen, han har bara fått tag i två patroner och sen inte mer då. Då är ju möjligheten borta, och det vet vi ju inte.
Vi har en lite längre fråga från signaturen Katten Skuttis, apropå att vi båda har katter på varsitt ställe här. Men hen skriver: jag vill tacka för det första avsnittet. Det var både intressant och seriöst med Sonny Björks medverkan. Min fråga är till att börja med: var Sonny med i de tekniska undersökningarna efter dubbelmordet i Vartofta som inträffade nästan precis ett år innan Palmemordet? Anledningen är en annan intervju som jag tycker mig komma ihåg, där det uttrycktes förvåning att Palmekulorna var av samma typ av ovanlig ammunition som i ett annat mordfall som inträffat nyligen innan. Men det kan förstås vara ett helt annat mord som menades. Mordet i Vartofta begicks av en tjej som sköt ihjäl sina båda föräldrar medan de låg och sov. Pappan var sportskytt och det var hans 357 Magnum som användes. Det här behöver inte betyda någonting, skriver signaturen, om det inte vore för att det fanns en vapenhandel i grannsamhället som råkar vara en av en handfull som fått leverans av ammunition ur samma batch som Palmekulorna, som det skrivit om i granskningskommissionens rapport. Och den fråga som infinner sig, skriver signaturen, kan den överblivna ammunitionen eller till och med vapnet kommit på avvägar efteråt? Vad säger du, Sonny?
Inte vapnet. Jag känner till det här, och vi gjorde ju en sökning om var finns den här ammunitionstypen omnämnd i brottsutredningar tidigare då, va? Före den här händelsen. Och då var ju det här dubbelmordet i Vartofta som då begicks av en viss orsak som vi inte behöver gå in på här då. Så att det vapnet och den ammunitionen togs i beslag naturligtvis, så att det vapnet är inte använt vid det här tillfället. Sen är inte den här ammunitionen så väldigt ovanlig. Jag pratade med en person som sköt grovpistol och sköt med revolver, och de hade fått tag i ett ganska stort parti av just den här Winchester Western ammunitionen. Och de sköt väldigt mycket med det, men de tyckte den gav så hård rekyl så de fick till och med problem med axlarna att skjuta med just den ammunitionen. Så att den fanns alltså på marknaden, det är ingen tvekan om den saken.
Var du med i de tekniska undersökningarna där, eller är det här någonting som så att säga...
Nej, jag har fått ärendet, brottsplatsundersökning, obduktionsprotokoll med obduktionsbilder och allting i sammanhanget. För jag var ju intresserad av hur ser ingångshålet ut. När den här typen av kula träffar, vad får man för utseende, hur beter sig huden och så vid träff av den här ammunitionen. Så att jag har den förundersökningen, men jag har brottsplatsundersökningen och jag har obduktionsbilder och så i det här ärendet, Vartofta-ärendet. Så att, för det var ju intresse så sagt, hur ser skottskadorna ut då?
Signaturen Anders skriver: jag har aldrig hört att man gjort någon rekonstruktion med vapen på mordplatsen. Har det gjorts? Hade inte det kunnat svara på en del frågor kring vapnet och kulorna? Och det har vi också berört innan. Men vad säger du?
Alltså, menar han att vi skulle gjort provskjutning nere på Sveavägen då? Eller?
Det låter livsfarligt.
Ja, alltså det har ju gjorts flera rekonstruktioner i sig, men det går ju liksom inte att skjuta där nere på platsen. Det är ju inte möjligt. Men visst har det gjort rekonstruktioner, absolut. Så att det, och man har ju gjort då hur det kan ha gått till och hur Lisbeth Palme befann sig när hon blev beskjuten och så vidare. Och vi har gjort rekonstruktioner nere på SKL som det hette då, med dockor och ledning av skottskadorna i kläderna och så vidare. Så att det har gjorts en hel del rekonstruktioner för att se den rimliga slutsatser vi har dragit eller inte, va.
Sen har vi en fråga från Anders också här om det vi pratade om i avsnitten, just det här med hur man uppfattar ljudet av skotten. Några hör en avgasknall, en del en påsksmällare. Det kanske till och med finns vittnen som borde hört men som inte hört någonting alls, skriver Anders. Vapnet beskrivs av experter som en mindre kanon, alltså till ljudstyrkan då, misstänker jag. Man hade ju kunnat prova med olika vapen och olika ammunition med vittnen på plats och med utplacerade poliser för att se hur det hördes en, två eller tre kvarter bort. Och då skulle man väl kanske inte gjort det i den här miljön, i alla fall inte med skarpa ammunition. Men att, har man gjort någon sån här, så att säga, akustiska försök?
Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Och det är ju svårt att återskapa. Jag menar, har du fuktig luft ute så dämpar det ljudet ganska rejält. Här var det snö som dämpar ljudet, ekot och så vidare. Så att det är jättesvårt att göra sådana. Däremot har man gjort rekonstruktioner vad det gäller mynningsflamman. Man har försökt man har visat bilder då på olika mynningsflammor för att för vittnen då som kan försöka fastställa hur såg mynningsflamman ut då. Så att det vet jag att man har gjort. Men när det gäller det akustiska, så det känner jag inte till om det skulle ha gjort, så det borde jag ha gjort faktiskt.
Hade det kunnat ge någon vägledning? För jag tänker, vi pratade om just det här med vittnen och osäkerhet, och alla uppfattar ljud olika, man hör olika bra. Du berättade själv att din hörsel har tagit stryk till exempel av alla provskjutningar genom åren. Jag menar, vad skulle det kunna ge om något, känner jag?
Nej, alltså den enda gången man skulle kunna tänka sig att det är om ett vapen är försedd med ljuddämpare och folk blir skjutna, men det hörs nästan ingen hör ingenting, eller det är nästan ingen som hör någonting då. Men trots det då, så är det en person som är ihjälskjuten med två skott till exempel. Då kan det vara intressant. Men hur man upplever en mynningsknall är ju, smällare, knallar överhuvudtaget, är ju väldigt individuellt.
Ja, men precis. Det är ju inte så att man står med en decibelmätare direkt på olika avstånd. Så att det är ju verkligen individuellt.
Ja, det är det.
Alexander ställer en fråga som... Som du märkt så kom ju in frågor redan efter första avsnittet till dig här, så att en del av dem har ju besvarats efterhand här. Men han skriver, Alexander, att det vore intressant att höra Sonys egna teorier om mordet. Det har vi ju fått göra, tycker jag. Men vad tyder på slumpmord och vad tyder på planering? Och det var vi också inne på i första avsnittet. Vad tyder vapenval och placering av första skottet på? Och så vidare. Är det någonting du känner att vi ska förtydliga eller tillägga där som inte kom med i de två andra avsnitten?
Nej, alltså jag tycker att det här tyder ju inte på någon större planering. För att om man har planerat det här, så hade det ju varit i så fall bättre att följa efter Mockarna Palme ner till Gamla stan där det är mörkt och i gränderna där och skjutit där nere i så fall. Inte på så upplyst och publik plats som Sveavägen, Tunnelgatan. Det tyder ju inte på någon planering. Valet av vapen, ja visst, det är ett kraftigt vapen och det är en kraftig ammunition. Men det kan ju också vara helt slumpmässigt. Alltså att man tar vad man får tag i. Va? Så att... Jag tycker att den totala bilden av alltihopa tyder på att det här är inte planerat mer än under kanske en, två timmar. Va? Att det inte är någon längre föregående planering.
Jeremia Karlsson är inne på det här med avtryck efter kulorna i väggen. Har någon polis eller privatspanare lyckats finna märken i väggen eller husfasaden efter kulorna? Och han ställer också följdfrågan, är det rimligt att sådana har bildats? Kan de finnas kvar i dagens fasader? Och det var ju den följdfrågan som jag också ställde tidigare i avsnittet till dig här. Har vi någonting att tillägga på den?
Nej, alltså det är ombyggt nu och det är ombyggt sedan ganska många år tillbaka. Och som jag sa tidigare, så det var ju 2 år efteråt, 88, som vi var där och gjorde den här rekonstruktionen. Och det var ju bara en visuell granskning av väggen och jag tyckte den har ingen större betydelse. Kulan ligger där den ligger och den kan inte vika runt pelaren, den måste studsa tillbaka. Så att om man inte hävdar att den är ditlagd, så att säga. Men jag tycker det som är fakta i sammanhanget är ju iakttagelserna vid obduktionen. Och går man på dem då hamnar kulan där. Så att jag tycker att det säger inte så mycket. Men det är klart att det hade varit bra om man har sett ett blyinslag i väggen och man har fått indikation på att där är det bly, va? Visst, absolut. Då skulle det ha gjorts 86 där.
Sen Jeremias fråga nummer 2 och 3 hänger ihop här, så att vi börjar med fråga 2. Hur ser Sonny på möjligheten att Olof Palme varit vänd lite åt vänster vid skottögonblicket, eventuellt så pass mycket så att det är sannolikt att han varit på väg att gå in i gränden? Alltså in på Tunnelgatan blev det då, va?
Nej, alltså skjutriktningen genom kroppen visar ju på att han har gått relativt rakt fram, om man nu tar kulans placering i beaktande. Skulle han ha börjat vända sig inåt gränden om man har samma skjutvinkel genom kroppen, ja, då skulle kulan ha gått ner vid trapporna, vid tunnelbanan i gången eller i fasaden till vänster om trappan. Så det tror jag inte på.
Men om Olof Palme verkligen gick rakt fram, frågar Jeremia, skulle han då inte vara på väg in i skylten som satt vid betongpelaren? Och så skriver han, be honom gärna utveckla lite om blodpölens placering. Vi var ju inne lite på det här att det kunde vara, vad var det du sa, en upphostning eller vad var det du kallade det
där? Frustat blod, ja, hostat eller utandats, alltså hostat blod. Ja.
Men var Olof Palme på väg in i skylten?
Nej, men alltså, ja, jag förstår att han, men då måste man ju ta beaktande att alltså skottkanalen genom kroppen är ju inte rak, va? För att då skulle ju kulan ha gått rakt fram ut med gångbanan, utan den går ju från höger till vänster och uppifrån och ner. Och det tyder också på att han har gått rakt fram, och eftersom skottkanalen inte går så att säga i 90 graders vinkel genom kroppen. Så att det är skjutvinkeln genom kroppen talar för att han har gått rakt fram på gångbanan, och kulans placering stärker den uppfattningen.
Simon frågar, vi har varit inne på den en del, men kan man utifrån vad som är känt säga någonting om revolvens beskaffenhet? Vi vet till exempel att den har pipa på förmodligen 6 tum eller mer på grund av att det saknas uppsvampning på kulorna. Det var väl det vi pratade om där. Kan man till exempel genom att spåren efter pipan verkar vara relativt få säga någonting om revolven är mycket eller lite använd? Skulle det till exempel kunna vara så att bommarna blir slitna av användning, vilket skulle kunna medföra att bomspåren blir avrundade istället för att skarpa hörn? Är Simons första fråga.
Ja, det är riktigt. Det finns ju flera parametrar. Om jag skjuter väldigt mycket med ett vapen, men jag gör det rent efter varje gång, jag tar bort krutslagg, tombak och sånt som påverkar pipan, då håller ju pipan mycket, mycket längre. Beroende också på vad jag skjuter för ammunition. De flesta skjuter ju faktiskt 38 special även i sina 357 Magnum revolver, för att den billigare ammunition, den är inte så hårt laddad. Så att det är klart, bommarna blir ju nerslitna om man skjuter väldigt mycket med dem. Och framförallt om man gör dålig vapenvård, så rost och sånt brukar ju påverka bommarna i negativ riktning. Då är det ofta hörnen som blir avrundade. Så en sliten pipa har ju mer rundade bommar än en fräsch. Men den här bomspåren på de här ser ju ut som att bommarna är i bra skick. Ja. Men som sagt, det kan vara skjutet mycket mer för det. Va? Det har mycket med vapenvård och hur man sköter om vapnet. Och vilken typ av ammunition man skjuter. Hur hårt laddad den är. På grund av så värmen och slitaget i pipan.
Så att huruvida den är mycket eller lite använd går inte att säga, utan snarare möjligen då hur väl man har vårdat den efter man har använt den.
Ja, det kan ha nästan större betydelse.
Och du nämnde ju tombak här. Vi kan ju bara repetera det. Visst är det någon form av kopparlegering eller inte det som används i ammunition?
Jo, tidigare så hade man ju nickel på kulorna, framförallt gevärskulor men även pistol- och revolverkulor. Och nickel är ett sämre smörjmedel än vad tombak är som man har idag. Vilket gjorde att piporna slets ner mycket fortare med nickelplätering. Idag har man ju, du måste ju ha ett smörjmedel mellan stål och stål så att säga. Om du har en stålmantel och en stålpipa så går det inte att ha stål mot stål. Utan då har man en smörjmedel emellan, och då är det en kopparlegering som heter tombak. Så att om det är koppar och mässing, jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för sammansättning. Det är ju smörjmedlet, och det avsätts ju i pipan. Så man får en kopparfärgad pipa om man skjuter mycket och inte gör rent. Då. Och det gör att det påverkar negativt. Du kan ha krutslagg och annat under tombaken som förstör stålet också. Så att det är viktigt att ha bort tombak och krutslagg.
Simon frågar också om den här undersökningen av mynningsflamman som du nämnde. Varför gjordes den?
Alltså det fanns ju olika vittnesuppgifter om hur mynningsflamman såg ut så att säga. Och därför ville man, ja det gäller ju att säga, som man säger, vänta på alla stenar. Och det är ju en del i det hela. Hur uppfattar man det? Hur stor var mynningsflamman och så vidare? Hur såg den ut? För att kanske försöka se lite grann, är det en revolver med kort pipa, en revolver med lång pipa och så vidare. Så att det var anledningen till det. Man ville se om hur folk uppfattade mynningsflamman. Om de hade uppfattat det överhuvudtaget. Ja, och vad de hade sett och så.
Vad har du någon bild av ungefär vad man kom fram till i det här då? Om hur man uppfattade mynningsflamman?
Nej, det var ju utredarna som gjorde det. Ja. Ja, vapnen provsköts ju, de sköt ju revolver här nere på NC i ett helt mörkt rum med en öppen slutare. Och sen avfyrar man en patron och så fick man se mynningsflamman. Och sen var det utredarna som pratade. Så jag vet faktiskt inte vad de fick för resultat där.
Fråga nummer 3 från Simon. Finns det något som pekar ifrån att ammon var manipulerad? Ljudstyrka eller mynningsflamma till exempel. Om någon hemladdare har tagit ut kulan och till exempel ändrat mängden krut så borde väl en ny knipprill eller nu får du säga till mig om jag säger fel. En ny knipprill eller valsrill bildas.
Ja, knipprill eller valsrill. Ja.
Ja, du ser. Knipprill eller valsrill. Vi tar en sån här lite lexikon efter det här, känner jag. Vi vet att blyisotop stämmer mellan kulan och offren. Att krutstänken stämmer i kemisk sammansättning, vilket minskar möjligheten att större manipulationer skulle ha genomförts. Ja, vad pekar på eller från att ammon var manipulerad? Kan vi ta de här begreppen först? Kniprill och valsrill, är det bommar och räfflor eller?
Nej, kniprill är en krympmetod man använder när man sätter på manteln på blykärnan då och sen kniper man åt då för att den ska greppa tag i blykroppen mer effektivt. Vad han menar med valsrill vet jag inte riktigt, men de förändras ju inte, kulan förändras ju inte av om man tar ur kulan och häller ur mängden krut eller filar ner hylslängden något, vilket så också har förslagits. Det enda är att man krymper hylsan in i kniprillen. Alltså, så kniprillen sitter ju på kulan, men jag vet inte riktigt vad han menar med valsrill. Men man kan ju strypa hylsmynningen in i kniprillen för att kulan ska sitta bättre i hylsan.
Men frågan om det finns det något som pekar på eller från att ammunitionen var manipulerad. Vi var ju inne på det här när vi pratade om eventuellt manipulerad.
Nej, det gör inte det. Det finns ingenting som tyder på att ammunitionen skulle vara manipulerad.
Då kör vi sista frågan från Johan Lundqvist. Om Sony nu följt upp de analyser som SKL eller numera NFC gjort. I nutid gav den så kallade vapensamlarens vapen en nolla enligt NFCs utlåtande skala. Och en nolla är väl vad jag förstår att man varken kan...
Nej, tala varken för eller emot det är formuleringen. Va?
Finns det vapen från din och Sonys tid som skulle kunna tänkas ha fått ett utlåtande enligt denna bedömning? Enligt ett PM 1990, en sammanställning över vapenavsnittet med uppslagsnummer IÖ 12825, så finns exempelvis det så kallade Blumtenal-vapnet. Kan detta ha varit en så kallad enskedrevolven? En revolver Smith & Wesson kaliber 357 anträffades vid en husransakan 1987. Och sen citerar han då ur det PM:et. Och då ställer han ju frågan då. Frågan är om inte detta skulle betraktas som en nolla enligt NFCs utlåtande skala. Vet du fler liknande vapen som inte gick att avgöra?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänkte först om vi skulle förtydliga det här kring Blumenthal-vapnet där. Vad känner du till om det där?
Nej, alltså det undersöktes ju. Alltså, de blev så pass intresserade på SKL så att det gick ner till Wiesbaden också. Att de tittade på det. Men vad jag vet, svaret från Wiesbaden var ju att de var tveksamma. Jag tror att det blev ungefär samma svar där. Att man kunde inte avfärda det, men man kunde samtidigt inte säga att det inte kan vara det vapnet. Så det kan man väl säga att man hamnar på grad noll. Vi hade ju tidigare en formulering att vi säger att vi lämnade frågan öppen om den här kulan kan vara skjuten ur det här vapnet. Och det innebär att då kan det vara det, men det kan också vara ett annat vapen. Jag tror säkert att när vi undersökte då, när jag gick i pension var vi bort runt 400 357 Magnum-revolver. Jag tror att man flera gånger har kommit fram till det resultatet att man kan varken, det talar varken för eller emot. Man har inte kunnat avfärda det, men man har inte kunnat sammanpassa det heller. Va? Så det tror jag säkert att de har kommit fram till. Men det redovisar man ju inte på det viset då, utan Det är ju naturligtvis först när man känner att man har fått en träff som de skulle ha kontaktat utredarna och så sagt att nu har vi ett vapen här som är väldigt intressant. Och det är klart att det här Blumenthal-vapnet verkar ju ha varit intressant eftersom de skickade ner det till Wiesbaden.
Det är Blumenthal-vapnet. Johan, har du stavat fel nu så jag tvingats uttala någonting som det inte ska vara?
Blumenthal.
Han har skrivit Blumenthal.
Ja, jag tror att det är Blumenthal.
Ja, jag hoppas det. Vi kallade det, om inte annat kallade vi det, tycker jag. Det var lättare att säga.
Jo, Blumenthal-vapnet är det. Jag hittade det. Det finns jag fick också här som utav dig den här Rikskrims, där det skrivs om vapen, om de olika 357-erna. Och Blumenthal-vapnet, så heter det Blumenthal-vapnet, ja.
Men då innebär det du säger är att det finns med största sannolikhet ett antal vapen liknande där det inte går att avgöra om det talar för eller emot.
Nej, men så är det ju. Det är samma som, jag har gjort många sådana här skogsspårsidentifieringar och verktygsspår, brytspår och så vidare. Man kommer fram till att det stämmer med till exempel äggbredd eller skomönstret, mönstertypen stämmer, men det finns inga speciella särskilda kännetecken i spåret som gör att man kan sammanpassa det eller särskilja det. Va? Så att det tror jag säkert att de har hamnat i de lägena.
Så det ska man säga att det är vanligare än vad folk tror, just att man hörde nu att det var att den fick noll på den här skalan från +4 till -4. Är det så att säga, det är vanligare än man tror, och det var bara nu man fick höra om det då för att man var tvungen att lämna fram en slutsats på något sätt?
Ja, absolut. Så är det. Och tidigare så, NFC gav ju inga, de gav ju bara positiv information, alltså när de har fått träffa. Och man menar på det att det är ingenting som talar emot och så vidare och så vidare. Men det är ju, ja, det är ju ändå inte en sannolikhetsgrad. Det här är ju det, nollan är ju en sannolikhetsgrad, det talar varken för eller emot. Och det är ju rätt starkt det också. Då kan man ju säga att ja, okej, men då har man inte lyckats utesluta det. Va? Så att,
det är en möjlig kandidat.
Ja, så frågan är vad de kom, som jag har sagt tidigare, vad fick Christer Petersson för information om det vapnet från början? Att man landar i nolla efter all den tid man har lagt ner på undersökare, det är en sak. Men vad fick Christer Petersson från början att gå ut så pass hårt och tro att det här skulle lösa sig? Ja? Är det relaterat till det här vapnet eller inte? Det kunde vara intressant att veta, men det får vi väl inte svar på, antar jag.
Men när vi ändå pratar om NFCs och tidigare SKLs system här, graderingssystem, vad är det starkaste man har av de vapen som du har tagit del av och provskjutit? Vad är det starkaste man har nått upp i liksom? Har man kommit över noll överhuvudtaget?
Nej, det tror jag inte man har gjort, utan då skulle man i så fall redovisa det, och då skulle det vapnet vara en kandidat. Ja. Men om de skulle ha redovisat det här på det sättet de gör med allt annat, när vad heter det, fabrikatet stämmer, kalibern stämmer, antal bommar och räffler stämmer, bombredden och räffelbredden stämmer, då i normala fall hade de kommit upp på grad plus 2 här, att det talar för att det är det här vapnet, om de har använt sig av det sättet de räknar på okända sannolikheter, alltså det här base-teorem eller base-sats, så hade det här blivit en plus 2. Och det skulle inte förvåna mig om det är den informationen som Christer Petersson har fått från början, att det här är en grad plus 2 då. Sen har man kommit fram till, ja, men här kan vi ju inte använda det här. Det skulle ju ställa till det väldigt mycket. Och det visar ju svagheterna med det sättet att resultatvärdera, att det gick inte i det här läget, för det skulle få för allt för förödande konsekvenser.
Vi hoppas ju kunna prata med Christer Petersson. Vi har pratat med honom en gång, då fick vi 7 minuters intervjutid då, som ja, de flesta medier fick. Men det hade varit väldigt intressant att följa upp det. Är det någonting som du känner att du vill tillägga innan vi tar runda av här, Sonny?
Nej, jag tycker det var oerhört intressant det här, och väldigt glädjande att så många hade frågor och synpunkter på de här avsnitten om Palmemordet. Det är absolut, och det visar att det fortfarande finns ett intresse. Det finns ju ett engelskt produktionsbolag eller tv-producent som håller på att göra en omfattande studie över Palmemordet. Så jag blev intervjuad av dem här i stort sett hela onsdagen när det gäller de här delarna nere på brottsplatsen. Så att det finns ett intresse för det här, va? Och det kommer ju att finnas i många år framåt. Det är klart, generationsskiften gör ju att det kommer att glömmas bort naturligtvis, men för oss som har det i minne så kommer det ju att leva kvar, helt klart.
Det intressanta är nu att tittar man på statistik över våra lyssnare då, den är ju inte 100% givetvis, men så har vi alltså lyssnare som är födda ganska långt efter att mordet ägde rum. Så att det åtminstone det generationsglappet tycks det här mordet och har överlevt, så att säga, om man nu får säga så.
Och det tycker jag är bra, va? För att ett statsministermord, för att inte säga att det sen uppföljdes av ett mord på våran utrikesminister också då, det är ju ganska anmärkningsvärt. Alltså det är klart att det ska inte glömmas bort, men det ska leva. Och man vet aldrig hur och när viktig information kan komma fram. Så det är, och den är ju naturligtvis nedlagd operativt, utredningen nu, men så fort det kommer in någonting så tittar man ju naturligtvis på det.
Så är det. Ni hörde det från... Ni hörde det från utredningens källa, eller i alla fall tidigare utredningens källa där. Men Sonny, tusen tack för att du ville ställa upp och besvara de här frågorna. Så hoppas jag att vi kan höra av oss igen om det är något som är oklart om dina expertområden.
Ja. Ja, kommer det fler frågor så kan vi ta dem också om du tycker att det är.
Ja, men det är absolut, det tror jag säkert skulle vara uppskattat. Tusen tack till Sonny Björk som svarat på de här frågorna. Och som ni hörde kan han tänka sig att komma tillbaka och svara på ännu fler. Så har ni några sådana på lut är det bara att mejla oss. Adressen är poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord @gmail.com. Och till den här adressen kan du också skicka synpunkter och tips på intervjupersoner eller ämnen som vi kan ta upp. Patreon har vi redan klarat av för den här gången, så jag påminner bara om att om du vill stötta oss så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Sonny som varit med oss i 4 avsnitt och svarat på frågor. Och idag vill vi också rikta ett tack till Sonnys hustru som trots att hon förberedde för att ta emot gäster räckte över en lapp till Sonny med texten "Kör på" under intervjun, vilket gjorde att vi fick tid att svara på alla frågorna i det här avsnittet. Men som vanligt och framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kunnat tala som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.